Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 34. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Magnus Sahlgren om den forskning FOI har gjort på våldsbejakande extremism i digitala miljöer. Magnus var en av talarna på seminariet Troll och alternativa fakta vid Mötesplats samhällssäkerhet som anordnades i november förra året. Och det är en stor mängd innehåll som FOI analyserat i studien och Magnus berättar om vad de funnit för intressanta slutsatser och vilken symbolik du behöver kunna för att inte omedvetet hjälpa till att sprida propaganda. Magnus, välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Kan inte du bara berätta, vem är Magnus?
Jag är datorlingvist, eller doktor i datorlingvistik. Jag jobbar som seniorforskare på FOI, alltså Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag jobbar där halvtid just nu. Den andra halvan av min tid jobbar jag som seniorforskare på RISE 6, alltså det som förut hette Swedish Institute of Computer Science. Där jag sysslar med grundforskning inom textanalys.
Ja. Och vad var det som har varit lockande för dig? Varför har du hamnat i det här?
På FOI? Därför att det är en intressant tillämpning och viktig framförallt. Mm. Och just nu så tycker jag känslan är att vi behövs. Mm. Vi behöver kunna göra den här typen av analys. Det faktum att vi kan göra den här typen av analys, det vill säga använda datorer för att analysera väldigt mycket text på internet, stärker vår förmåga som land. Och det är vi på FOI som måste se till att vi kan göra det.
Här på Mötesplats samhällssäkerhet så har ju du precis pratat om den forskning ni bedriver på uppdrag. Berätta lite om den.
Så att vi har ett regeringsuppdrag där vi studerar våldsbejakande extremism i digitala miljöer. Det är ett regeringsuppdrag som hållit på ett år ungefär och som fortsätter, tror jag, till 2019, i varje fall i första fasen då. Och där uppdraget är att studera våldsbejakande extremism då. Mm. Vi har fokuserat på lite olika typer av miljöer. Vi har studerat IS-propaganda, alltså propaganda från den islamiska staten. Vi har studerat högerextrema miljöer och ska nu börja studera vänsterextrema miljöer också. Så tanken är, eller våran tanke är, att vi ska försöka täcka in så många olika typer av aspekter av våldsbejakande extremism som möjligt då.
Och vad har ni kommit fram till liksom, i grova drag? Det är klart mycket data här.
Ja, nej, det kanske viktigaste lärdomen hittills är att det är väldigt enkelt, väldigt lätt att exponera sig den här typen av material på nätet. Det finns överallt. Det är väldigt lättillgängligt. Vi tittar bara på öppna källor, bara på sånt som är en Google-sökning bort, som man enkelt kan exponeras för. Och ändå är det väldigt lätt att hitta väldigt mycket material. Det är kanske det mest slående då. Sen så har vi tittat också på till exempel vilka olika teman som används i kommunikation och i rekryteringssyfte då. Och det är väldigt mycket våldsamma teman. Det är väl också en sak som har slagit oss då. Mm.
Och du visar också några exempel på mem och symboler som används väldigt ofta. Och som också kanske smyger in lite hos övriga som kanske egentligen inte skulle, om man ställde frågan till dem, bekänna sig till de här miljöerna.
Ja. Ja, och det där är jätteintressant då. Till exempel Grodan Peppe är ett bra exempel som ju startade som en seriefigur. Sen blev vi övertagen av trollen på 4chan. Sen blev vi övertagen av den amerikanska alt-right-rörelsen. Och sen har blivit en symbol för mer då alt-right-rörelsen då. Och den använder säkert folk helt ovetandes för att man tycker att det är en rolig liten groda, va? Och det finns ju massa andra sådana typer av symboler som används och man försöker ju ofta ta över någon typ av symbol för att just göra propagandaspridningen enklare så att inte folk ska använda den. För det är klart att om man använder en svastika så kommer folk att ta bort den. Men använder man ett glas mjölk och ett okej-tecken så blir det inte lika lätt att ta bort den.
Och vad står det för då? Ett glas mjölk?
Liksom? Ja, så att det där kommer ju ifrån. Det var en studie som lanserades där man visade att det var nästan bara folk uppe här i Norden som tål laktos då.
Ja,
och då var det Richard Spencer som är en förgrundsgestalt i alt-right-rörelsen som twittrade att I'm very tolerant, lactose tolerant. Då. Nu ska man säga att den här studien visar även att det finns folk i Afrika som är laktostoleranta. Ja. Så att man har ju vinklat allting då. Men så att då blev det en symbol. Kan man dricka ett glas mjölk, då är man rätt, har man rätt ras. Liksom. Och det bygger ju på ett missförstånd av studien.
Ja, eller hur? Ja. eller en vilja att vilja vinkla det på det sättet.
Absolut,
kanske.
Och då kommer vi in på det här med alternativa verkligheter. Man väljer den verklighet man vill visa.
Och jag tänker, ni har kikat lite också på, om jag förstår det rätt, lite mer utsattheten och liksom hur man systematiskt följer vissa människor också.
Ja, vi har egentligen, det är väl egentligen någonting som vi har börjat titta på som en effekt av att vi studerade högerextrema miljöer. Därför att det finns väldigt mycket personangrepp, mycket hat, mycket hot i de här miljöerna. Och då började vi fundera på möjligheten att kunna faktiskt mäta sånt. Så det är kanske som en bieffekt av den studien, och då har vi tittat på möjligheten att göra det, och det ser väl ut som att det skulle kunna gå att göra det. Och vårt intresse där är väl kanske inte så mycket egentligen personskydd då, utan att få en bild av hur ofta förekommer den här typen av personangrepp på nätet, kvantifiera det.
Ser ni någon skillnad där på män och kvinnor också, eller?
Det finns ju väldigt tydliga skillnader hur man pratar om män och kvinnor i de här miljöerna. Mm. Väldigt, väldigt tydligt. Det är faktiskt till och med så tydligt att man pratar om white sharia. Det vill säga att även inom de här högerextrema, de mest extrema högerextrema miljöerna, så har man en kvinnosyn som nästan påminner om islamiska statens kvinnosyn. Va? Så att man pratar om trad wife, att kvinnans plats är i hemmet och han har barnen och så vidare då. Men just när det gäller hat och hot så har vi inte tittat specifikt på hur det slår då, utan det är mest individer, framförallt journalister naturligtvis, utsatta. Ja.
Och det här blir jättespännande, tänker jag, inför valet nästa år. Ja. Politikerhoten har ju också ökat.
Ja.
Så att, ja, är det någonting som ni kommer att fortsätta följa?
Ja, valet är ju väldigt intressant händelse när man studerar den här typen av miljöer på nätet. Så att vi håller på att förbereda, eller snarare planera, vilken typ av studier vi kommer att göra inför valet. Men det är klart att vi kommer att göra någonting.
Och jag tänker i uppdraget här nu också med just den högerextrema vinkeln. Mm. Nu ska ni börja kika på vänstersidan också.
Ja.
Vad tror du att ni kommer att hitta likheter? Eller?
Så att, det första som vi har noterat nu när vi har börjat jobba med det här, det är att det finns mycket mindre material från vänsterextrema rörelsen på internet då. Det verkar som också att man är mer medveten om säkerhetsriskerna med att publicera saker, så att man använder kryptering väldigt liksom mycket. Man har inte öppna forum på samma sätt som Nordiska motståndsrörelsen. Så jag tror att det är en utmaning för oss blir att hitta material att göra dataanalys på. Sen ska man säga att vi har ju också jobbat tillsammans med psykologer som har tittat på just personlighetsdrag för den typen av individer som attraheras av de här miljöerna. Och de menar ju på att det finns intressanta likheter mellan de här personerna som attraheras till såna här extrema miljöer. Ja. Och där kan man väl kanske tänka sig att man kan hitta likheter även i vänsterextrema miljöer. Ja. Men det är lite för tidigt att säga än. Du får komma tillbaka efter nästa rapport.
Ja, spännande. Den ser vi också fram emot.
Ja.
Jag tänker, du pratade ju i början av vårt samtal här om att just det är så otroligt lätt att hitta den här informationen, just för att den sprids mycket i sociala medier. Mm. Jag tänker, gemene individ då, som på något sätt inte vill vara en del av att fortsätta sprida den här propagandan.
Ja.
Hur kan jag som person säkerställa att jag inte gör det?
Ja, jag tror att det är jättesvårt. Det är väl det jag ser som en viktig effekt av vår forskning också, att vi kan sprida kunskap om vilken typ av symbolik och vilken typ av informationsinnehåll som man använder i de här miljöerna. Så att när du som vanlig internetanvändare ser en skylt med Obama som lutar sig över en skylt som står 1488, då ska man kunna veta att 1488 är en symbol som används av högerextrema rörelser. Då kanske man inte ska lajka den knappen då, om man inte tycker om det.
Och jag tänker, någonstans är det ju det där, kunskap återigen, att ha förståelsen och vara lite påläst och inte trycka gilla och dela direkt då.
Ja, precis. Jag tror att just det här med att vara faktakritisk är någonting som vi måste lära oss. Och jag tycker inte det är så konstigt egentligen att vi har en sån här miljö. Alltså, social media är inte så gammal.
Nej.
Och vi har inte riktigt lärt oss hur vi ska förhålla oss till det här informationstsunamin som vi drabbas av hela tiden. Men jag tror att det kommer att... Någon gång måste vi normalisera den här typen av beteende.
Ja, såklart. Och jag tänker de som växer upp idag som har ett helt annat förhållande till sociala medier än dig och mig som är uppväxt i en tid där vi inte hade det här med oss från början utan måste ställa om vårt tänk. Jag tänker de hoppas i alla fall är lite bättre rustade.
Ja, men hela informationslandskapet måste genomgå någon typ av förändring. Och hur den ser ut, det vet inte jag.
Ja, framtiden får säga helt enkelt. Ja. Magnus, tack så jättemycket. Vi tar lite tid här efter seminariet och prata lite med dig. Och lycka till i fortsatta forskning.
Ja, tack för att jag fick vara med. Tack så mycket.
När jag lyssnade på seminariet på Mötesplats samhällssäkerhet så var det just symbolerna som jag fastnade för. Det där lilla enkla som blir förvridet och som jag riskerar att sprida vidare fastän jag står för helt andra värderingar. Och jag tänker att det är som Magnus sa, att i informationstsunamin så trillar vi dit emellanåt. Det är ju så himla lätt att trycka gilla eller dela. Vi får helt enkelt räkna till 10 innan vi trycker så vi hinner tänka efter före. Okej? Okay? Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottokåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, ja, gå då till svenskalottokåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 8 februari. Och då möter du Maj Pettersson. Hon är projektledare för Frishusets modell för ungas delaktighet. Och vi samtalar helt enkelt om hur unga kan vara del i att skapa säkerhet i sina lokalområden. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!